With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och idag så har vi ett litet specialavsnitt. Vi har med oss Sveriges tredje och fjärde bästa poddare. Fabian Fransén och Niklas Aldén från Market.
Stort tack.
Så varmt
bra
välkomna.
Att du sa mitt namn först där. Så jag i alla fall hamnar tredje bästa. Niklas hamnar för fjärde.
Det är bättre att vinna på brons än att förlora silver, eller hur? Ja, men så idag ska ju då Niklas och Fabian pitcha varsitt case i vår podd. Och sen så i deras podd som kommer nu nästa torsdag så kommer jag och Peter pitcha varsitt case. Och sen kommer vi följa upp det här 12 månader senare och se då vem som haft mest tur helt enkelt.
Ja, men precis.
Och bäst avkastning.
Det är ju ändå en tävling, mest avkastning på 12 månader. Jag gissar på, vi har inte bestämt om någon prispott här riktigt, men jag gissar på att den som vinner får stå för lunchen, eller?
Nej,
det kan ju inte vara förloraren som får göra det, med tanke på att den har inga pengar kvar.
På Pinpoint Estimates kan du som privatinvesterare se estimat inför dina aktiers rapporter om du delar med dig av dina egna förväntningar.
På Pinpoints nya bolagssida kan du utöver att se Pinpoints konsensusestimat även ta del av annan data, som till exempel hur mycket ditt bolag har slått eller missat förväntningarna med historiskt. Eller vilken investerare som tidigare varit pricksäkrast i sina prognoser på bolaget.
Så gå in idag och börja lämna din estimat inför Q4-rapporterna.
Och vad säger vi då, Magnus?
Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Pinpoint Estimates.
Stort tack! Så då kan vi väl börja med dig igen, Fabian. Berätta lite om dig själv och även Market Makers.
Ja, Fabian heter jag. Jag är stjärnan i podden Market Makers. Ja, VM-podd nu, hållit på i 5 år, pratar mycket tillväxtaktier, mycket nu cykliska aktier. Både jag och Niklas är väldigt inspirerade av Peter Lynch, men även inspirerade av till exempel George Soros, Druckenmiller. Flyter in mycket makro här i våra case och i våra poddavsnitt.
Ja, precis. Och för egen del, jag har ju alltid varit lite så momentumfokuserad, och det tycker jag märks lite i podden också. Man kan säga att vi är lite trendföljande i podden, just för att det skiftar lite vad vi tittar på för bolag beroende på vad vi tycker är mest intressant just nu. Vi har ju någon form av top-down-perspektiv, vad vi alltid beskrivit det som. Vi tittar lite på makrobilden, vad är det mest attraktiva just nu, och då blir det den typen av bolag. Så i år har det ju varit väldigt energitungt till exempel. Där har ju Fabian verkligen haft ledarflaggan liksom, med oljebolag och kolbolag och allt möjligt spännande. Ja, men för ett år sedan, liksom tillbaka på de avsnitten, så är det väldigt mycket tillväxtaktier och tech och så vidare. Så att vi är lite så, trendföljande kan man säga. Och det gör ju dels är det roligt för avkastningen, men framförallt det också blir det roligare i podden då, när det skiftar, det inte är exakt samma hela tiden.
Men det är en bas i fundamental analys. Man ska inte tro att det är teknisk analys eller liknande.
Absolut inte. Nej, vi har ofta ett top-down-perspektiv hur vi screenar fram bolag. Vi kanske inte sitter inte och screenar på P/E-tal, liksom, utan vi börjar ofta top-down, titta på vad känns intressant just nu, glider in på en sektor, och sen så får man titta på varje enskilt bolag i den sektorn och så titta på dem fundamentalt. Och i slutändan är det alltid liksom det fundamentala som styr.
Så då vet vi i alla fall varför Fabian har pratat om olja nu i...
Ett år! Jag måste ändå bara hålla upp förlaggaren och säga att ett år har han i alla fall pratat om det.
Man får inte plats med 25 avsnitt på ett kvartal. Men vilka case kan ni dra idag då?
Ja, Fabian får väl börja. Han ska ju dra lite olja just också, tror jag, om jag inte missförstått. Och jag tänkte då försöka liksom hamna på någon slags neutral, vad heter det, koldioxid kompensera genom att prata lite energibolag. Eller förlåt, alltså lite grön energi.
Jag tänkte prata lite om offshore-sektorn idag, och lyssnare av Market Makers vet att jag har varit väldigt bullish till bland annat Borr och Valaris i år. Och jag tänkte faktiskt ta ett case idag som jag inte har pratat om i min egna podd. Jag tänkte bjuda Aktiesnacks-lyssnare på det här caset först. Och eftersom det här ändå är en tävling så tänker jag go big or go home. Hög uppsida, men förhoppningsvis rätt cappad nedsida i det här. Jag tänkte också att göra ett litet utlägg här varför jag tycker offshore är så intressant, varför det står för en väldigt stor del av min portfölj in i 2023 och kommer antagligen göra det även in i 2024. Jag antar att ni inte har pratat jättemycket om offshore i eran podd, men jag kanske har fel.
Nej, jag tror Peter är inte någon stort fan av den där bolagen riktigt.
Det man kan säga om offshore är att de står ju för infrastrukturen för oljebolagen, och det är det som gör dem så intressanta. De är the picks and shovels. Och allmänt så tycker jag att fler retail borde kika lite på cykliska bolag. Många är ju fans av Peter Lynch, men hakar upp sig väldigt mycket på GARP, alltså Growth at Reasonable Price. Men Lynch tycker ju att man ska ju sätta ihop ett fotbollslag av många olika spelare. Du kan inte bara ha till exempel en målvakt, eller du måste ju ha flera olika typer av spelare, kan ju vara på olika positioner på plan. Och därför är det rätt vettigt att kika på cyklis, turnarounds, asset plays och då även growth. Och därför tänkte jag pitcha cykliskt idag.
Är den här typen av bolag lika cykliska som oljebolag i sig? Eller
nej, alltså det följer ju oljemarknaden. Det gör det ju. Men dels så har det lite mer tork. Det blir som ett derivat på oljemarknaden. Men sen det som är intressant är ju att det här är lite senare cykel. Så man ser ju när, i stort sett när oljemarknaden pikar, då börjar ju nästan den här dra igång. Så man ser liksom lite, man kan ju följa vad som händer på resterande oljemarknaden, på oljebolagen, och använda det som någon typ av proxy för vad som potentiellt kommer hända på offshore-marknaden eller offshore-sektorn. Men jag vet, ni har ju snackat lite kol och grejer, men jag tänkte man kan snabbt dra en liten bakgrund till energikrisen, varför just offshore är intressant, innan jag kommer in på dagens drilling-case. Och ja, snabb backstory 101, det är att man hade en oljeboom mitt på 2000-talet till början på 2010-talet. Offshore och oljebolagen, de överexpanderade. Man hade shale-revolutionen. Det resulterade i att man fick en oversupply av olja. Marknaden kraschade. Nu vet det supply and demand här. Och sen dess så har ju fossila bränslen bara blivit mindre och mindre populära. Man har dragit ner som satan på investeringar inom fossilt. Och man har i stort sett levt, hela vårt samhälle har levt på tidigare produktion. Och nu ser man att det börjar bli ett gap här mellan efterfråga och utbud. Och många bolag har också gått under i den här tioåriga björnmarknaden vi haft. De som är kvar är mean and lean, så att säga. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att påpeka här också att till skillnad från vad många tror så växer faktiskt efterfrågan på oljan. Många tror att oljan är döende och håller på att fasas ut. Men det är faktiskt inte sant. Sen 2010 har efterfrågan växt med cirka 14 miljoner fat om dagen. Det är alltså att det växer inte av 14 miljoner fat om dagen, men användningen av olja har växt med 14 miljoner fat om dagen. Nu totalt använder vi cirka 100 miljoner fat om dagen i världen.
Jag kan bara flika in där och säga att just det argumentet som du sa om att olja kommer fortsätta vara en stor industri över lång tid och att vi faktiskt kommer behöva olja, det tror jag var Charlie Mungers argument till varför Berkshire också har köpt olja.
Ja, att det var lite missförstått. Absolut, och jag är väl lite av en stort fan av både Munger och Buffett. De kanske inte har den bästa track recorden när det kommer till olja, men jag tror att om det är några som vet liksom lite hur missförstådda bolag fungerar så, och sektorer, så är de grabbarna. Men ja, efterfrågan fortsätter att växa, men vi har som sagt inte infrastrukturen för att möta efterfrågan. Det som är intressant här nu är att man säger att shale, alltså olja man får ur stenar istället från ur oljekällor, nu är liksom den lågt hängande frukten är plockad. Man ser låg tillväxt inom den industrin, man ser sinande inventories, och anledningen varför man liksom vände sig mot shale och bort från offshore från början var för att det var så jäkla soft economics i shale oil. Det kostade några miljoner per projekt, betalades tillbaka på några månader, medan man för offshore var tvungen att pumpa in liksom miljarder med dollar. Det skulle ta flera år att få tillbaka pengarna. Men nu började det vända, den lågt hängande frukten var som sagt plockad. Det börjar bli mer ekonomiskt nu att använda sig av offshore, där 85% av offshore faktiskt är ekonomiskt när oljan är i $70 fatet.
Det är väl väldigt, väldigt dåligt för miljön också med shale på ett annat sätt än vad vanlig olja är.
Ja, det är ju allmänt problemet när det kommer till fossilfilm. Även när man försöker gå över till renare versioner, antingen om det är gas eller kol eller liknande, så finns det ju alltid någon som försöker sätta stopp för det. Så att man hamnar i någon typ av fram och tillbaka, kommer ingen vart. Men nu ser man i alla fall att bolag börjar skifta över igen till offshore. Och man kan nämna att det här började faktiskt hända redan innan covid. Men covid kom in, det pausade den här återhämtningen offshore, ödelade faktiskt hela industrin, vilket är väldigt bullish för oss investerare, då marknaden blev ännu tajtare eftersom många bolag gick under, många riggar, alltså infrastrukturen försvann, så finns det ännu färre än tidigare, vilket är bra nu när oljebolagen vill ha tillbaka dem. Och lägg därtill på potentiella liksom bullcase att rysk produktion börjar rulla över, amerikanska SPR, alltså liksom reserverna som Biden pumpar ut i marknaden, eventuellt kommer avta, för de sinar ju också. Kina börjar faktiskt öppna upp igen. Indien och Mellanöstern rampar upp efterfrågan. Och då kan man ställa sig frågan, om inte shale finns där att backa upp den här produktionen, var kommer oljan komma ifrån? Och då är det offshore. Och det som är intressant tycker jag med att kika på offshore snarare än EOP-bolagen, alltså explorers och producers, de som faktiskt pumpar upp oljan, det är att du dels har hävstång mot den underliggande oljetrenden, men du liksom åsidosätter många risker. Det är ju så att E&Ps, de har ju, det är få av dem som har multibagger-potential. Du sitter snarare och plockar hem kassaflöde. Men många av dem här, de är ju skottlinjen för politiker. Det är stor politisk risk för många av de här bolagen. Du har price caps, det är utdelningsrestriktioner, windfall profit tax och så vidare. Då tycker jag det kan vara rätt intressant att kika på till exempel Storbritannien har gjort. Man höjde ju skatten för de här oljebolagen från 25% till 35% för producenterna för några veckor sedan. Och det ska hålla i sig till minst 2028. Men om producenterna investerar i att expandera sin produktion, så får de 90... För varje 100 pund de lägger in och investerar, så får de tillbaka 91 pund i tax savings. Alltså 91%. Och för att öka produktionen krävs det riggar. Och det här är lite incitament för att de här bolagen ska börja producera igen. Och inte bara sitta och pumpa ut sina pengar till aktieägare.
Ja, den har jag ju på lite också. Jag investerade ju i Serica, det här brittiska gasbolaget. Och skatten där har ju gått från 40 till 75%. Så att det har synts i kursen också. Men det är ju som du säger, det här med att de vill ju göra incitament för att man ska investera istället. Vilket ändå är
exakt,
ganska bra
sätt. Det har ju varit nu att lösa för 10 år sedan, då satt man ju och investerade hur mycket som helst. Och sen fick man ju få smällen. Och nu vill man inte ta den risken, man vill ju bara sitta och pumpa ut pengarna och bli rik istället. Så du behöver ju något incitament för att de här bolagen ska faktiskt ta den här risken. Och man kan ju också nämna det här, för det är något som kanske inte alla riktigt förstår. Det är att oljebolagen eller gasbolagen, de äger inte den här infrastrukturen själva. Det är väldigt oekonomiskt, så att de leasar ju den här såklart. Och det jag gillar med just nu med offshore-sektorn, det är att du behöver inte använda dig av några sjuka antaganden för att få väldigt stor uppsida i många av de här casen. Det handlar främst att du ska gå tillbaka till historiska day rates, alltså hur mycket en sån här till exempel rigg drar in varje dag. Det vill säga alltså inte vid piken på cykeln utan snittet under cykeln. Och till hjälp får du ju mer en tajtare flottare än någonsin. Och det gör ju att du potentiellt har multibagger potential i många av de här bolagen, samtidigt som kurserna är så pass låga att det ser i alla fall ut som att många av de här bolagen har rätt capad nedsida. Vi ska gå in lite mer på det senare. Ja, det här är ju en cyklisk industri och då tycker jag också det är viktigt att man ska tänka liksom tvärtom som vanliga bolag. Det vill säga vid inflektion, alltså när bolagen är som billigast, kommer de optiskt sett att se som dyrast ut och tvärtom. Det är nog rätt viktigt, för slår du upp det här på börsdata så kommer det se skitdyrt ut och se jättejobbigt att kolla på. Men det är så det är med cykliska bolag. När de sitter där med sina P2 och du inte tänker dig för, det är då de egentligen är som dyrast, för det är då det är piken på cykeln, det är då de drar in som mest pengar.
Det är väl ett bra tips till alla att det är framåtblickande multiplar som egentligen spelar roll.
Absolut.
Ja, och dessutom ska man försöka hitta någon som marknaden kanske inte har sett på samma sätt, då är det ju att man måste räkna lite själv oftast. Det blir ju mest attraktivt om det inte går att screena fram det, för att nyckeltalen ser skit ut när man tittar på det idag.
Men det är ju också viktigt att tänka på i cykliska bolag är att du inte bara kan stoppa det i byrålådan och glömma bort det. För det går ju upp och så går det ner och så går det upp och går ner. Det är inte bara oljebolagen, det är alla typer av cykliska bolag. Så du måste ju också göra någon kalkyl på vart du ska sälja och liknande. Men det som är så kul med offshore, i alla fall när det kommer till riggar, alltså offshore drillers som vi ska prata om. Det är att de är relativt enkla att räkna på. Du behöver i stort sett fyra variabler. Det är antal riggar i ett bolag, liksom day rates, hur mycket de drar in om dagen, liksom användnings, liksom utilization som det heter på engelska, liksom hur mycket användning de har per år, och OPEX. Och det som driver verksamheten är också rätt enkelt att hålla koll på. Det är alltså den långsiktiga förväntningen, eller förväntningarna på olja, och hur efterfrågat olja kommer vara. Det här gör att man enkelt kan sortera bort brus. Du behöver inte hålla jättenoga koll på spotpriset på olja till exempel. Redan nu ser man att offshore-marknaden börjar bli rätt tight. Day rates drar iväg. Det finns mycket som tyder på att vi står inför en högre och längre peak än tidigare cykel, eftersom vi är så pass underinvesterade som vi är just nu. Bland annat ser man att ledande day rates, alltså högsta day rates som ett kontrakt har knutit, är för drillships ligger på cirka 425 000 med en utilization på cirka 70%. Det vill säga att det finns fortfarande rätt många riggar att hyra ut. Men det kan ju jämföras med peaken i förra cykeln då det låg på 500. Så man börjar stadigt närma sig förra cykelns peak rates, men man har fortfarande många fler riggar att hyra ut.
Hur har korrelationen varit där nu när oljan har gått så dåligt de senaste veckorna? Ser man någon direkt korrelation eller det som du sa innan?
Jag hade faktiskt tänkt gå in på det lite senare, men jag kan inte ta det nu. Ja, du kommer ju alltid ha en liksom kortsiktig korrelation med oljepriset. Men långsiktigt så liksom kommer det här dra iväg, för att bolagen måste ju ha lite längre perspektiv. För du som bolag utgår ju efter liksom långsiktig efterfrågan på olja. Då kan du ju inte bara ha ett liksom tre månaders perspektiv som man kan se till exempel oljepriset. Det svajar ju och brusar och hur mycket som helst. Men du måste ju se, vad kommer oljan vara om fem år? Kommer det vara större efterfrågan? Ja, då måste vi börja ta in liksom riggar nu och börja pumpa olja redan nu. Så att kortsiktigt, ja, är en korrelation. Men långsiktigt så handlar det snarare om att du ligger på en viss nivå. Som det här fallet är cirka 60-70 dollar fatet. Tror du att oljan kommer ligga över där eller i de svängarna? Ja, då kommer bolagen antagligen pumpa. Ska det ner under där? Ja, då är det här nog inte rätt industri att investera i. Och did that make sense, eller var det liksom lite...
Nej, men absolut. Det blir mer långsiktigt perspektiv, men det är samtidigt väldigt viktigt.
Exakt, du behöver snarare ha en syn på om det kommer ligga över en viss nivå, snarare än exakt vad oljepriset är. Det spelar inte lika stor roll för kassaflödet i bolagen om oljan är på 100 eller 120. Det är inte nödvändigtvis bra för de här bolagen att oljan är svinhögt, eftersom deras kassaflöde kommer från uthyrning av de här riggarna snarare än liksom direkt från oljan.
Vart har du fått inspiration till att leta just här? Du nämnde ju lite profiler tidigare som till exempel Lynch och Soros och så vidare. Är det någon du har liksom sett har köpt olja?
Inte nödvändigtvis i offshore, men jag har ju alltid gillat att liksom kolla på alla möjliga typer av bolag. Så jag kan lika gärna sitta med ett P2-bolag som ett PS50-bolag. Sen kände jag lite folk som förra året började snacka om drillers. Och jag tyckte det lät jäkligt intressant, för jag hade väl själv börjat kika på varför vi har en energikris. Jag var inte så insatt i energi, men jag tyckte, vad fan är det som händer nu? Nu börjar elräkningen gå upp. Och man såg också på börsen så hade det ju dragit iväg. Det var ju den bäst presterande sektorn 2020-2021. Och då började man ju såklart fundera på, oj, vad har man missat här? Varför drar det iväg så pass mycket energi? Det är ju någonting som man oftast inte riktigt tänker på. Det är som man tänker att det är som wifi eller vad som helst, det bara finns där. Men så visar det sig att du har ju en stadig underinvestering här. Kanske finns någonting mer. Och så ju mer du börjar gräva, desto intressantare är den här sektorn. För att det är ju som upplagt för uppsida, om man säger så. Ja, och det som är intressant nu är ju att eftersom bolagen vill ju pumpa. Eftersom de inte kan, det finns ju fortfarande... Så det är ju fortfarande så att efterfrågan på olja fortsätter stiga. Du har inte shell, du måste röra dig till offshore. Så vill de ju kontraktera de här riggarna. Men det man ser nu är ju att de här offshore-bolagen, de spelar lite coola här, väntar på att reaktivera stackade riggar. De kontrakterar inte ut riggarna hur som helst, de väntar lite. De vet att det är de som har leverage här. De har råd att sitta på händerna och vänta på att liksom, priserna går upp. Och Man kan ju också notera här att till exempel antalet floaters som är ute på djupt vatten ned cirka 40% sen peaken 2014. Det är liksom nästan en halvering. Finns under 300 kvar. Och förra cykeln slutade med att ryggbolagen, de levererade i stort sett upp. De ville ju expandera. Man skulle börja bygga nya grejer. Och det är såklart skitdåligt för oss investerare. Vi vill ju ha cashflow i fickan. Men det man ser nu att den här cykeln är att man ser inga upptyck i nybyggen, vilket är extremt positivt. Så att, likt många andra energibolag, så är offshorebolagen väldigt disciplinerade.
Men är inte det lite det att bankerna vill inte gärna låna ut till de här bolagen, så därför så kan man inte ta upp lån och investera?
Det är mer bara för att liksom, ska du investera och börja bygga nytt, så istället för 10% downpayment förra cykeln, så kanske man måste gå in med 40-50% nu. Och om du tar till exempel Valaris, som är en av de största riggbolagen, de högst kvalitet på flottan, på hela sin riggflotta brukar man säga, då skulle det kosta dem cirka $1 miljard att bygga en ny floater. Den skulle inte vara redo förrän 2028-2030, och den skulle behöva brukas i 30 år för att generera ny avkastning. Men Valaris har ett börsvärde på $4.5 miljard. Då är det inte så jätterimligt att de ska sitta och pumpa in 1 miljard för att bygga en ny floater, bara 50% i downpayment. Så det kommer antagligen dröja rätt lång tid, flera år, innan vi börjar se nybyggen också. Vilket är rätt positivt, eftersom den här marknaden utgår ju från supply and demand. Jag tänkte återgå lite snabbt här. Det är mycket försnack nu innan själva caset, men caset är faktiskt rätt kort när man förstår sig på själva offshore-marknaden. Och det har ju att göra med just oljepriset. För en stor story nu är ju det här gapet mellan oljan och oljeaktier. Många tror att det här gapet ska stängas. Det är alltså att oljan har ju gått ner, men oljeaktierna håller ju sig rätt stabilt. Och nu tror ju många att gapet ska stängas, oljeaktien ska ner. Men zoomar man ut lite så ser man egentligen en helt annan story. Kortsiktigt finns det ju massor med potentiella anledningar till varför oljan ska falla. Då är ju traders som säljer för att låsa in profits. Ryssland dumpar olja in i sin den här $60 price capen. SPR, China lockdowns och så vidare. Och medan spotpriset har fallit typ $25-30 på kort tid, zoomar man ut lite på till exempel decemberterminer 2023 eller 2025, så har de fallit några enstaka dollar. Och det här betyder ju att kortsiktigt så ser du väldigt, väldigt mycket brus, och det kommer ju såklart påverka offshorebolagen, men det påverkar inte nödvändigtvis bolagen på lång sikt och deras terminala värdering. Det är ju så att aktier värderas ju utifrån alla framtida kassaflöden, och oljeaktiers kassaflöden baseras ju på futuresmarknaden. Och det tror jag är rätt viktigt att hålla med sig, att hyperfokusera inte på liksom det som händer kortsiktigt i oljan. Försök tänka lite längre perspektiv, speciellt när det kommer till offshore, där en investering från ett bolag kommer behöva spela ut sig under 2023, 2024, 2025.
Så om vi skulle leka med tanken att det kommer en monsterrecession nu nästa år, så borde inte det påverka lika mycket för den här typen av bolag som oljebolag då kanske egentligen? Är det
jag tror inte det. Alltså, för det första, recession, det är såklart en risk, men alla och deras mamma tror på recession, och så det lär ju vara rätt inprisat. Är det en monsterrecession, då kan vad som helst hända. Skulle vi se något som covid, vem vet vad som händer då? Och därför ska du liksom inte lägga alla ägg i en korg. Men då tror jag ändå att det är större risk att man tradar sideways i 1-2 år än att det faller 50%. Riggutbudet är som sagt extremt litet. Och man, bara för att oljan skulle rasera i ett år, hur länge håller en recession i sig? 12-18 månader. Och liksom börsen och bolagen är framåtblickade. Det betyder ju att efterfrågan på de här riggarna behöver nödvändigtvis inte minska särskilt mycket. Så för som sagt, de här företagen behöver ju ha en long term view på oljan om de vill växa och finnas kvar. Och för att kunna växa och producera så måste de ju drilla, eftersom världen behöver mer energi. Men äntligen, med det sagt, jag ser att vi kört i typ 20 minuter, ska jag snabbt dra av caset också. Jag har pratat om Borr och Valaris i Market Makers. Det är mina största innehav i sektorn. Jag tänkte säga det nu. Borr är högst skuldsatt och det är mycket tork. Caset är att när EV faller snabbt så liksom börjar man EV faller snabbt när man börjar betala av lånen, eftersom man får in väldigt, väldigt mycket kassa snabbt när jackups, alltså deras riggar, infekterar högre och snabbare. Valaris, det är kvalitetsflottan, utan skulder, där du inte har samma press att leverera kortsiktigt, eftersom du inte har några skulder, utan exponeras liksom mot sektorn rakt upp och ner. Men båda det här är plays på att offshore-cykeln börjar ta fart och börjar dra iväg. Dagens case, Dolphin Drilling, är ett case som liknar Valaris, men som ett spel på att sektorn kommer bli riktigt, riktigt tight.
Ska du säga ticker, namn och börs det noterat på kanske också?
D-drill, och baserat på norsk Oslo-börsen. Men Dolphin Drilling är ett bolag, börsnoterades tidigare år, en så kallad kall IPO, ingen vill röra vid det. Det är rätt intressant tycker jag, med tanke på hur hade tech-IPO-klimatet förra och förra året. Skillnaden här, helt död sektor, ingen bryr sig om det. De gick in i rekonstruktion 2019, men trots det här så sträcker sig historien kring bolaget ända bak till 1965 i Aker Drilling. Man har tre stycken så kallade Harsh Environment Moored Semisubs, Blackford, Borgland och Bideford. Och det här är äldre riggar, men de har rustats upp lite på senare år. Och sen har man även köpoptioner för två andra riggar. Och det här är en sån här liksom extrem... Det är bara någonting man skulle köpa om man skulle se en extrem uppsida på riggarna om några år. Men det här är ingenting jag räknar med i det här caset. Jag kollar på de här tre riggarna de har. En av de här riggarna är uthyrd just nu i Nigeria för $230,000 om dagen. Och de två andra är stackade. Och det som är intressant här nu är väl främst UK-marknaden för de här två riggarna som inte ännu är kontrakterade. Och generellt så finns det tre typer av oljeriggar. Du har jackups, du har semi-submersibles och drillships. Och alla är här anpassade till olika djup. Jackups är ju liksom väldigt, väldigt grunt vatten. Drillships och floaters, det är ju väldigt, väldigt djupt vatten. Som sagt så var ju det här, handlar ju här om moored semi-subs, alltså mittenkategorin, och moored är ett segment av mittenkategorin med så kallade mooring-system. Och förenklat så används mooring-system för grundare vatten, dynamic positioning system för djupare, det är alltså ankare versus GPS i stort sett. Och mooring-system, det brukade utgöra majoritet av floaters tills deepwater exploration blev väldigt, väldigt poppis 2006. Det var för att man fick bättre ekonomi i de här källorna. Och ja, då blev det go-to-floaten. Moored brukar vara det. Förr i tiden så var det liksom 80% av alla floaters var moored, men där skiftade det snabbt över när man hittade olja djupt ner i vattnet, och det var dit man ville skicka investeringarna. I den här björnmarknaden man hade då så bara scrappade man alla de här moored för att minska omkostnader. Idag finns det väl cirka 20 stycken tillgängliga.
Jag tänkte på det med, som du sa om att 2014 så fanns det mycket fler riggar. Har det någonting att göra med att de var mindre effektiva då, mer effektiva nu, eller... Kan man inte säga
absolut, det kan man göra. Men det har ju också att göra med att man skiftade till att vara i djupare vatten där du inte kunde använda de här för att det fick liksom bättre fördelar. Men, eller fördelar, du hade bättre ekonomi i djupare vatten. Men det du ser nu är att många E&P-bolag vill dra ut på livstiden i många av sina källor för att minska investeringar och omkostnader. Och det gör ju att de kan skifta tillbaka till gamla källor. Det eventuellt är billigare att använda moored-system än att använda till exempel deepwater-riggar. För det är så att de här dayratesen, de tenderar att röra sig laggande till de här deepwater-riggarna. Så det är så att folk paxar dem först och sen går de på de här moored-riggarna som är sämre, de är äldre, de är inte så jäkla feta. Men en deepwater-rigg, liksom, de ligger på $425,000 om dagen. De här moored, 200-250,000. Det är alltså... Det är ett stort gap, men ett gap som lär minska över tid när marknaden blir tajtare och tajtare, speciellt i den här supercykeln. Speciellt om du inte behöver en så här djupvattensrigg för att drilla i källan du, som du redan har. Då kanske det räcker med en som inte behöver gå lika djupt, och då är det ju såklart billigare och då går du på den. Och det här är speciellt intressant i UK, som sagt, med deras, eller Storbritannien heter det på svenska, med deras satsning på ökad inhemsk produktion. Det är intressant här också att påpeka att vill man borra så är det inte bara att köpa en rigg, man behöver licens. Det betyder att alla bolag kan inte nödvändigtvis trilla överallt i hela världen. Och Dolphin har bland annat licens i Norge, Storbritannien och Brasilien. Så det är ju också en typ av moat. Men sista 2-3 minuterna här, jag drar iväg lite, jag hoppas inte jag tappar några lyssnare. Det som är intressant är att det är så extremt billigt. Om få investerar i oljebolag nu för tiden så är det ännu färre som investerar i offshore-sektorn. Börsvärdet ligger för närvarande på cirka 1,5 miljarder NOK. Bolaget har nettokassa, $60 miljoner. Det ger ju andrum för att vänta in battery rates om man vill. De tre riggarna som Dolphin har värderats av extern part, Pareto, till $220 miljoner. Det är alltså över börsvärdet, så där har du ju lite av en kappad nedsida plus cashen. Och intressant här är att om du skickar ut en till rig till samma dayrate du har nu, alltså du behöver inte ens sitta och vänta på att dayrate ska gå upp, så plockar man hem totalt 60 miljoner i fritt kassaflöde om året. Det skulle göra säga att bolaget är värderat till EV/FCF 1,5. Om resten av industrin skulle snitta EV/EBITDA 5, så kanske det här pikar på 3, eftersom det är liksom lite äldre riggar, lite sunkigare riggar så att säga. Och det här är liksom för 2 av 3 riggar vid dagens day rate, som är långt ifrån peak. Det här är liksom lite varför jag är så intresserad av offshore-sektorn här. Jättelätt att räkna på. Jag tror verkligen vi står inför en period där vi kommer behöva rusta upp. Oavsett om man behöver inte ens gilla olja eller kol, det är ju ingen som gör det. Men liksom sanningen är att efterfrågan ökar. Och då kan det vara jäkligt, jäkligt intressant att äga infrastrukturen som gör det möjligt att öka energin. Hela sektorn ser i stort sett ut så här. Det är liksom superbilliga multiplar på alla de här bolagen om man räknar lite på det. Och ingen tittar hit, inte ens oljebulsen.
Ja, det är en tramsigt låg multipel. Vet du hur länge de här riggarna kommer hålla och kunna vara?
Jag har inte fått intrycket att det har varit några problem att de skulle räcka resten av cykeln. För de rustades ändå upp i... De två som står nu rustades upp runt 99-2000. Och den andra som är ute nu 2008. Och då gjorde man i stort sett en hel... Ja, man hade kvar skelettet i stort sett, men rustade upp allting annat. Så den är som ny, men skelettet är från 70-talet. Och det gör ju att den har ju väl samma livslängd i stort sett som den har varit nyproducerad.
Väldigt bra pitch, Fabian. Blir du köpsugen, Magnus? Det känns som ett många case där, tycker jag.
Ja, men det kittlades lite när jag hörde multiplen där också.
Ja, alltså...
typ samma här faktiskt.
Även om man inte är superintresserad av sådana här bolag från början, så tycker jag att det kan vara rätt bra övning för många att bara gå in och kika på olika bolag här, oavsett om det är Dolphin eller Borr eller Valaris som jag också äger. Mm. Och bara sitta och kolla snitt day rate, kolla vad liksom OPEX per dag, och sen kolla vad det får ut potentiellt i kassaflöde, och sen inse, oj, jag behöver inte ens vara särskilt bullish här, jag kan vara rätt konservativ och kan få helt sjukt låga värderingar. Och det är det som jag tycker är rätt intressant.
Det är det man vill hitta också, exakt det du säger. Och det jag gillade också mycket med pitchen, det är att du säger att det är lätt att räkna på det också. Det vill säga att det verkar ändå vara ganska lätt att begripa, och att du faktiskt har många anledningar till varför det är billigt. För det är ofta den frågan man ställer sig, ja, när någonting är så billigt.
Absolut, och jag gillar ju tech, och jag har investerat mycket i tech i mina dagar. Ett problem som jag alltid hade i tech, det var ju nästan alltid när du öppnade upp det i ett Excel-ark, så var du tvungen att på något sätt rationalisera värderingen eller ha väldigt höga antaganden. Då är det en väldigt stor skillnad nu. Mm. Att man kan ha väldigt låga antaganden och ändå få en relativt soft, stabil uppsida till förhoppningsvis kappad nedsida. Jag tycker nice i sådana här tider när, ja, det är rätt volatilt. Ska inflationen upp? Ska inflationen ner? Vem vet?
Nej, vi har ju också pratat om det mycket i podden där med underinvesteringarna, ja, i energi i Europa och hur det har satt oss i Putins knä, och vi ser vad det har lett oss nu. Så att någon gång så måste man ju komma till en brytpunkt, tänker jag, i väst, där man upplever så mycket smärta av att inte ta upp olja och köpa det från Mellanöstern och Ryssland istället, att man måste börja borra händer istället egentligen.
Jag menar, jag skulle inte ha någonting mot om vi bara körde grön energi, men frågan är ju liksom, är det idealism eller är det realism? Är det någonting vi önskar ska hända, eller kan det faktiskt hända inom väldigt kort tid? Jag tror väl det är någonting som kanske tar längre än några år att få upp i den kvantitet som vi behöver det. Och därför tror jag att sånt här, även om man kanske inte är super liksom, tycker fossilt är särskilt attraktivt, så kan det ju fortfarande vara relativt intressant ur en investeringsperspektiv.
Precis, vi pratade lite om det i vårt förra avsnitt faktiskt, just bolagsvärdering. Och då kom vi fram till också att är du konservativ på dina estimeringar på resultaträkningen och din multipel, och sen så också har du en margin of safety, ja, men då har du ju troligtvis ett väldigt bra investment case. Förutsatt också att du förstår bolaget väldigt väl. Och det lät som att du verkligen hade gjort alla tre här, Fabian.
Försöker mitt bästa.
Jag känner mig någon föreläsning om oljeriggar, så behöver man inte kolla YouTube. Du var ju på Spotify.
Det var det jag tänkte. Jag kan inte bara komma rakt av kall med caset. Då kanske inte fattas. Jag försökte hålla en liten bakgrundspitch också.
Ja, men och det är lite det jag var inne på innan. Vi pratade också just om att vi lite top-down-perspektiv. Alltså man börjar med att titta på vad finns det för trender liksom, eller vad är det som händer. Och i det här fallet är det, man ser att det finns en underinvestering i olja, men samtidigt ett stort behov. Okej, och då får man ju börja gräva sig ner i bolagen. Så det bygger ju på den grundtanken fortfarande.
Ja, eller inte bara olja utan energi rent allmänt. Ja. Oavsett om man tycker det är intressant. Därför till exempel jag tycker att uran är ju superintressant också. Men det ska vi inte gå in på nu. Nu drar du iväg alldeles för mycket här. Niklas, din tur.
Ja, men precis. Och jag tänkte ju då vända helt om. Det bygger egentligen på samma grundcase. Energikrisen också. Men ett helt annat, en helt annan vinkling på det. Och lite bakgrund då. Jag tittar på ett bolag som är super, super litet. Grejen är att jag har ju liksom massa case i portföljen så att säga. Men det känns som att de är uttjatade. Folk känner till de här bolagen redan. Vi har pratat om det i podden, andra poddar har pratat om det. Så jag kände att eftersom Fabian kommer med något helt nytt som han inte avslöjat för lyssnarna, så vill jag också komma med något helt nytt. Så jag ska prata om ett super illikvit litet bolag som heter Sun for Energy. Och liten disclaimer här bara. Vi är ju delägare, jag får en plattform som heter Aktier, AXYER. Där vi via dem då täcker det här, eller inte täcker det här bolaget. Det är inte så att vi gör analyser, men vi gör så små kvartalssammanfattningar kan man säga. Där vi bara förenklar och sammanfattar rapporterna.
Har du bara kunnat säga att de var sponsorer?
Det är ett annat sätt att säga det också. Men det är lite intressant då, för det här bolaget, det är super egentligen basic idé, men den bygger också på energikrisen. Sun for Energy är noterad på NGM, det är ett super, super litet bolag, börsvärde är på 70 miljoner typ, så det är minimalt. 1500 ägare på Avanza, 300 hos Nordnet, ticken är Sun 4, 4 men 4 alltså. Och de säljer och installerar solcellsanläggningar, det är liksom, bakgrunden är inte så himla avancerad här, jag tror att de flesta känner igen det här. De har ju också utökat då med att bland annat erbjuda elbilsladdare. De erbjuder också batterier och sen till och med har de en liten satsning på något som heter DC-laddning, men det är framförallt företagskunder, det ska jag inte gå in på idag. Men man säljer egentligen till alla, det är privatpersoner, det är bostads- och hyresrättsföreningar, företag, kommuner, allting. Och man är en helhetsleverantör, ifrån liksom, du kontaktar Sun for Energy direkt, de kommer dit, hjälper dig planera upp, rita upp, vad ska du ha för någonting. De installerar, monterar det och så vidare och så vidare.
Men de är en återförsäljare då?
Och deras dotterbolag jobbar ibland med ferroamp-produkter. Det är ju ett börsbolag man kan kolla in. Och sen är det ju framförallt de här växelriktarna heter det väl, som är ju från SolarEdge, amerikanska börsnoterade bolag som jag tror vi plockat upp i podden förut. Så nej, de har inte det. De är ju inte heller grossist, utan de är ju ett mellan, de är ju sist slut leverantören så att säga mot kund. Så först har du ju en tillverkare, sen har du en grossist, sen har du då leverantören. Så de är ju leverantör bara till kund, eller installatör kanske man säger, eller montör. Men det är lite en intressant grej. Det är ju den sån resa de vill göra. De vill ju växa, bli större, förvärva mer bolag och bli så pass stora att de själva kan ta över grossistrollen också. Det gör ju väldigt stor skillnad då på marginalerna. Så det är en intressant grej inom framtiden då. Med kort historik bara, grundades 2015, så det är ett väldigt, som sagt, dels ett väldigt litet bolag. Det är lite av en trisslott kan man säga i det här sammanhanget. Eftersom det är väldigt hög risk med sådana små bolag kan jag tycka. Svårt också att komma in, men också framförallt kanske komma ut om saker och ting skulle skita sig. Så det ska man ha med sig att det är väldigt, väldigt hög risk på det sättet. Men de grundades av Mattias Lejon och Mattias Torsten heter de, som idag fortfarande äger runt 20% var. De är största ägare, de här grundarna. De äger 20% var av bolaget. Och vdn för övrigt idag, de bytte ju vd här under året, och han äger runt 6% av vdn. Så det är ändå lite så här pilotskola i det. Det här bolaget i alla fall noterades november 2021. Så om man jämför med de här Dolphin då, så var det ju kanske inte så kall IPO, utan tvärtom. Noterades på 14 spänn och drog väl upp till typ 22 direkt. Gick liksom superbra. Men det var ju verkligen precis på börstoppen. Och sen dess har det inte varit, har det varit en väldigt volatil resa. Så att man satte det på börsen när det liksom optimismen var väldigt hög. Fick vi ganska liksom schysst betalt så. Här är en av de flaggorna, saker som jag faktiskt inte riktigt gillar. Kanske en av de få grejer som jag tyckte har varit lite tråkiga med bolaget. Det var att de gjorde ju en emission ganska nyligen in på börsnoteringen. Och det här ser man i vissa bolag. Jag tycker inte det ser så snyggt ut. Lite så här eventuellt kompisemission inom citationstecken. Där man gjorde en emission liksom bara ganska kort in på noteringen som var betydligt lägre värdering på. Så att det var 50-60% rabatt jämfört med noteringskursen sen. Det där tycker jag är ganska fult att hålla på med. Men kanske finns anledning till det. Men det är bara en liten sån grej som man kan lyfta som en liten flagga. Och sagt, noteras på 14 kronor. Nu har man ganska precis nu kommit tillbaka till den kursen. Nu är man på 14,50 handlas man till här idag, den 12 december. Så att det här bolaget har gjort en liksom, ligger i princip plus minus noll sen IPO, vilket jag tycker är lite intressant då. Man har varit uppe och som sagt har nosat på 22-23 kronor vid åtminstone tre tillfällen under det här året som man har varit noterade. Och det är ju 60% upp dit. bara om man ska ta sig tillbaka till den nivån. Solceller då? Som sagt, folk känner till varför man har solceller. Det är återigen, behöver inte dröja det i bakgrunden, men vi har energikrisen. Folk blir allt mer sugna på att producera sin egen el. Det har varit jätteattraktivt också att investera i solceller, speciellt när räntorna var låga. Då hade man ju, man räknar ju ungefär med från Sunfor Energies håll, med att man har ungefär 10 års payback på solceller. Om du köper det som privatperson så har ungefär 10 års payback, vilket då ger en avkastning på 10% per år, eller en ROI på 10% per år. Det intressanta nu det är att ja, räntorna har gått upp. Vi ska återkomma lite till det. Räntorna har gått upp, men det har ju också elpriserna gjort. Så att kalkylen ser ganska liknande ut idag. Det är till och med så att det kanske till och med ser bättre ut idag, med tanke på att elpriserna är så sjuka. Så att om de skulle hålla sig på samma nivå som idag så kan det till och med lite bättre. Men solceller har ju växt väldigt mycket. Tittar man tillbaka de senaste 4-5 åren så har CAGR, alltså den genomsnittliga tillväxten på solcellsinstallationer de senaste 4-5 åren, har legat på 70% per år. Så det har varit en otrolig tillväxt inom solceller. Det har ju varit ett rekordintresse för det. Och dessutom har vi elbilar som är en megatrend, där vi elektrifierar allt mer och mer, och det här kan man förstås verkligen ifrågasätta med tanke på den energikris vi har. Men nu är det ju så att folk har redan hunnit skaffa elbilar och skaffat hybrider. Antalet laddbara bilar har ökat enormt. Under 2020 och 2021 så ökade det runt 80% någonting bara på ett år. Vilket gör att jättemånga har behov att ladda sina bilar, och det är väl därför det här fortfarande är intressant trots då, som sagt, höga räntor och högre priser. Så
att jag tror att McKinsey har gjort en analys just på det där, och att av den globala energimixen idag så står solenergi för ungefär 1%, och att det typ 2030 eller 2040, jag minns inte exakt vilka årtal det var, så skulle det vara 30% av den globala energimixen.
På andra länder, jämför med länder som har liknande liksom soleffekter, om man ska säga, som Sverige. Så har vi Danmark till exempel, där ligger ju den förnyelsebara delen, då har det ju vind också. Den förnyelsebara delen av deras energiproduktion är på runt typ 30%, det är ganska högt. Och av det tror jag att det är typ 10-15% som kommer från sol. Men i Sverige är det ju bara någon procent som kommer från solceller, precis som du är inne på. Och i Tyskland har man också ganska liknande sol som Sverige, där är det 10-20% förnyelsebart. Så Sverige har ju faktiskt väldigt långt kvar på sin resa, och jag vet inte om det är för att vi har varit... Dels vi har haft väldigt bra kärnkraft i Sverige, men vi har också varit lite skeptiska tror jag, till solceller förut, eftersom vi inte har så mycket sol i Sverige. Men faktum är att de producerar mycket bättre än man tror. Och det är väl det man ser om man ska gå lite mer anekdotiskt. Liksom, så ser man ju många som skaffar solceller reagerar ju på att oj, den genererar faktiskt mycket mer el än vad jag trodde, trots att vi inte har så mycket sol i Sverige, tycker man.
Men det kan nog vara lite att man ligger kvar i det gamla tänket, för att jag vet att för inte jättelänge sedan så var det inte så lönsamt med solceller, men de har haft väldigt, väldigt bra utveckling senaste decenniet. Och det har gjort att det blivit mycket mer lönsamt. Så om man ligger fast i fakta man fick 2005, absolut, så ser det annorlunda ut förmodligen.
Som sagt, det blir mycket bättre solceller den här tiden. Och som sagt, det har varit ganska fördelaktigt. Du har ju väldigt mycket statliga stöd. Du får dra av väldigt mycket av installationskostnader och så. Det är mycket bidrag att tänka som driver på det också. Och sen har du då kunnat finansiera det ofta via att utöka bolånet bara. Och du har haft ganska hög tillväxt, tillgångsinflation i bostadspriser. Så att det har varit ganska enkelt liksom att finansiera upp 200 000 för solceller på taket, och sen så kan du räkna hem det där på 10 år då. Och sen efter det så blir det ganska mycket pengar som de tickar in varje år. Så att generellt liksom, det finns, det här nämner de själva också, så får jag det, är en allmän entusiasm kring solenergiteknologi, och de här statliga stöden är också en väldigt bidragande faktor till att det här är en attraktiv investering. Ja, samma sak med elbilarna, har ju också fått subventioner, nu försvinner ju de, men då var det rätt sjukt. Jag har ju hört här från bilhandlare i regionen här att när man satte det här datumet, att alla bilar som är beställda efter datumet, så har man inte... så har man inte längre det här elbilstödet. Då helt plötsligt, det var ju alltså kö i princip utanför bilhandlarna, för alla skulle beställa en bil just det datumet. Så att elbilarna fortsätter ju ticka in i Sverige också, och de måste laddas på något sätt.
Och på, jag menar, kort sikt, jag menar, vår aktietävling är på ett år, då spelar egentligen inte så stor roll hur bra solcellerna är heller. Det är ju bara uppfattningen kring solceller som spelar roll. Jag menar, folk har ser att plånböckerna är lidande för att fossilt är så jävla dyrt. Kanske man skiftar över till sol, och det gynnas ju
ja, det ska man ta med sig, precis. För det här ska tilläggas att det är typ, som sagt, som du säger, på 12 månaders sikt. Och det ska tilläggas att när man tittar på hur folk generellt hanterar sin ekonomi, så är man väldigt mycket här och nu. Alltså det är bara att titta för... Om vi går tillbaks ett år och man tittade på till exempel bostadsmarknaden, eller vad den är. Vi tittar på bostadsmarknaden som ändå gemene man har en uppfattning om. Då sa man det att bostadsmarknaden kan aldrig gå ner i princip. Det är klart att någon gång kan det stanna av lite, men i slutändan så kommer alltid bostäder gå upp i pris. Det är alltid en bra investering att köpa sin bostad. Sen började det gå ner, då kunde man inte acceptera, då fortsätter man säga att nej, det kan aldrig gå ner. Nu när det har gått ner 10-15% i Sverige, då är plötsligt alla övertygade om att det kommer vara ännu billigare om ett halvår. Så folk är ju extremt enkelspåriga, så man följer ju alltid bara den trenden liksom, att okej, men nu har det gått ner och då kommer det fortsätta gå ner. Och det, samma sak ser man inom vad den är. Så att när folk resonerar kring till exempel då el, då tittar man ju på elpriserna idag. Man funderar inte på vad elpriserna kommer vara om 10 år, utan man tittar på elpriserna idag och ser att de är skyhöga, och då blir det en väldigt lönsam investering. Man blir rätt sugen på att ha solceller för att de ger bra pengar. Jag har snackat lite med bolaget också, bland en som jag tror projektledare. Han pratar mycket också om att de har många kunder som har blivit haft väldigt framgångsrika också nu tester med att installera batterier, där man då kan ladda upp sina batterier på natten när elen är billig, och sen säljer man den här energin eller elen på dagtid, överskott som man har, och kan göra ganska stora vinster i och med att det har varit så extrema skillnader också mellan natt och dagtid. Så att då har man kunnat göra ganska bra pengar också på att installera batterier också, så vilket är intressant. Och på vi tillbaka till just bolaget i sig och inte liksom marknaden i sig, så är det också att det börjar ju som ett ganska litet bolag, men man gör ju en ganska liksom aggressiv expansion. Man förvärvar ungefär 2-3 bolag per år i liksom takten man vill hålla fram till 2025. Men det handlar ju om mindre förvärv i tiden eftersom bolaget säger lite. Man öppnar också väldigt mycket nya kontor. Man vill försöka bli rikstäckande. Det gör att det blir lite lättare att vinna stora kontrakt. Men det handlar också om att finnas överallt. För det är en marknad som är väldigt fragmenterad. Vi har väldigt mycket opportunistiska småbolag som tickar upp, som är återförsäljare av solceller, och som hittar lite hantverkare som hjälper oss att rita om. Och de här kan man ganska snabbt liksom förvärva in. Styra upp verksamheten lite grann. På sikt då får man tillräckligt mycket folk under sig så att man kan bli grossist själv också då och göra ytterligare ett marginalförbättring. Och tittar man lite så här på omdömen de har också, så har de väldigt bra omdömen. Det är liksom en leverantör som någonstans står för kvalitet, och det tycker jag liksom verkar genomlysa det. Men det är intressant där som sagt. Där tittar vi på det top-down-perspektivet. Det intressanta är ju att kolla på hur bolaget faktiskt presterar också. Och som sagt, vi har följt det väl ett år snart, Fabian. Titta på deras kvartalsrapport. Och det som är intressant nu, det är att de har vänt till vinst. Innan gjorde man inte så mycket vinst, och man hade framförallt inte särskilt mycket omsättning, om vi bara tittar tillbaka från ett år sedan. Och nu har det hänt lite grejer, och det är det som jag var inne på förut också. Med bolag tycker jag i alla fall att det är väldigt intressant. Om man kan räkna lite själv på kommande 12 månader och se någonting väldigt annorlunda än vad man ser i de senaste 12 månaderna. Det gör ju att man kanske hittar någonting som inte dyker upp i en screener, så att säga. För bolaget, tittar man på nyckeltalen idag på rullande 12, så ser det inte så roligt ut. Men om vi kollar framåt istället. Från börsdata, tittar vi tillbaka lite grann ett år, eller tittar vi tillbaka på Q1 2021, då omsatte man under 5 miljoner kronor, så det var superlitet. Samma kvartal 2022, alltså början på det året, då hade man fyrdubblat det. Till Q2 2022 omsatte man 10 gånger mer än vad man gjorde ett år innan. Alltså 45 miljoner. Så det har varit en väldigt explosiv resa. Och från just Q2 2022 har man också börjat gå med vinst. Och det är lite intressant då, för då har man precis nått över någon form av break-even-nivå. Plus att det ska tilläggas att man har gjort extremt, han har ju dels gjort förvärv, men också framförallt växer man med nya kontor också. Så man är i en extrem tillväxtfas, vilket då inte kanske borde ge så mycket vinst.
Har de redovisat hur mycket som är organisk tillväxt och hur mycket som kommer från förvärv?
Nej, det finns ingen sån nedbrytning på det, gör det inte. Men en stor del kommer från organisk tillväxt faktiskt. Skulle jag gissa på, avdöma av det jag tittar på i alla fall. Och framförallt, det är ju för att orderstocken är så stor. Man ligger ju liksom, det tar ju väldigt lång tid att leverera för att det är komponentbrist och så. Så det är ju väldigt mycket bara ett stort intresse. Och jag skulle säga att de nya kontoren som man öppnar och när man expanderar, det ligger åtminstone eller mer i storleksordningen än förvärven. Men i Q2 då, nu hade man 1% vinstmarginal, så det är väldigt lite. Men som sagt, ja, jag ska återkomma lite till lönsamheten. Senaste kvartalet, Q3, då låg marginalen på 3,6% på ungefär samma omsättning. Och det är inte särskilt höga marginaler, det är ingenting att hurra för så, men det är som sagt i en stor tillväxtresa. Och tar man bara då senaste kvartalet, lite förenklat här, tar det gånger 4, får man ut 1,3 kronor per aktie via 14,50 kronor i aktiekurs. Det ger PE under 11 på bara att du skulle ha senaste kvartalet 4 gånger. Och då har vi inte räknat med någon tillväxt och ingen förbättring av marginaler. Och då blir frågan, kan de ha någon tillväxt och kan de framförallt förbättra lönsamheten? För att gå runt på 3% vinstmarginal kanske inte är supersexigt. Som sagt, tittar vi på siffrorna vi ser idag, då har ju de som sa precis nått över nivån för break-even. Det är ju intressant i sig, för därefter brukar vi kunna se ganska explosiv tillväxt. Nu är inte det här mjukvara eller någonting, så det är inte så att varje såld enhet sen ger 100% vinstmarginal. Utan det är ju fortfarande en begränsad vinstmarginal på solcellerna. Jag vet inte vad den kan ligga på, men låt säga 10% i alla fall borde vara ganska rimligt. Men det som ska tilläggas är att de är som sagt i en tillväxtfas, man har gjort förvärv, man har öppnat nya kontor. Dessutom har man drabbats av väldigt kraftiga prisökningar på sina komponenter. Och det är lite intressant att fundera över. När du har då komponentbrist gör ju att du har haft långa leveranstider. Så låt säga att du säljer ett system eller säljer solpaneler på våren som först levereras på hösten. Men du tog betalt på våren så att du har ju haft en prisökning där sen efter. Vilket gör att du får en mycket sämre marginal på det du väl har sålt. Det här såg vi till exempel i bolaget Soltech. De gjorde en förlust på 90 miljoner tror jag senaste kvartalet. Just hänförde till den anledningen att vi har sålt system. Sen när de väl levereras, då fick vi betala mycket mer för dem. Man kunde liksom inte säkra upp de priserna. Och trots att Sanforeni har haft samma liknande problem så har man lyckats leverera vinst. Det tycker jag säger ganska mycket. Och nu är det intressant att fundera på vad som händer nu när vi ser omvända när komponentpriser börjar gå ner igen. Men man har haft prisökningar ut mot kund. Det borde göra att marginalerna kan bli väldigt, väldigt kraftiga på det. Man säger själva att man har haft prisökningar på runt 50% när jag har pratat med folk i bolaget. Och nu som sagt ser vi att råvarupriser går ner, logistikkedjor börjar återhämtas och så vidare. Och så vidare. Jag tycker det är intressant att fundera på vad det som kan hända med marginalen nu när man säger att vi har sålt de här höga priserna men priserna faktiskt vid leverans kanske går ner. Men det där är någonting att hålla koll på för det kan också vara en risk på andra hållet också. Och som sagt, man har gjort prisökningar för att kompensera för det här. Och då kommer ju den här frågan som vi lite inne på förut. Vill folk fortfarande köpa liksom solceller när man knappt råd att betala elräkningen i sig och räntorna har gått upp? Ja, i och med att de här liksom drar åt samma håll så är det inte ett stort problem. Du har fortfarande ROI på runt 10% per år. I och med att elpriset har gått upp och nu har vi sett att det börjat accelerera igen. Det var väl lite mildare här nu i oktober, men nu har elpriset accelererat igen. Jag såg någon, jag vet inte vad källan var på det, men det var väl DN som rapporterade någonting om att man snackade om att det skulle bli upp mot 10-11 kronor nu som någon slags peak här kommande vecka, vilket inte hade varit så himla roligt. Nej, men så det är liksom, det är ganska sjuka elpriser och sagt, det här driver investeringsviljan och gör att kalkylen väldigt snabbt blir väldigt mycket bättre. Och har man då, absolut, sitter man i en liksom överbelånad i en nyköpt villa, då är det inte jätteroligt, då kommer man inte köpa någon solcell kanske. Men tänk ändå på att de flesta som sitter i villor, de har väldigt många år av uppgång i ryggen, har väldigt mycket utrymme i sina bolag. Ja, och visst, då kan man finansiera upp där på, du får 10% per år tillbaks från solcellerna och lånet ligger fortfarande ändå på kanske 3% och sen så får med lite räntarabatt och sen så får det dessutom lite, vad heter det, tillbaks från staten också. Och då blir det en ganska attraktiv investering. Och sagt, vi har en väldigt stor runway. Det är fortfarande väldigt många som inte har solceller i Sverige. Vi var inne lite där på förut, hur det står mot Danmark och Tyskland. Dessutom man expanderar kraftigt, dels de här förvärven 2-3 per år fram till 2025. Man har också nya kontor. Bara under 2022 slog man upp ibland Motala, Sundsvall, Varberg och Göteborg. Under Q2 sa man att sälj låg långt över budget. Orderstocken var då drygt 85 miljoner kronor. Det är alltså högre än hela börsvärdet. Och ska man försöka dra ut den här linjen lite grann och räkna lite på det, med mina egna lite små antaganden då. Jag rensade då först, för de tog en ganska stor smäll där Q1 2022. Dels på grund av de här då, som sagt, kostnadsökningarna hade slagit in, men man hade inte hunnit ta höjd för det. Men dessutom gjorde man ett förvärv i samband med det och öppnade ett kontor. Så den har jag rensat ut. Då skulle man på idag på rullande 12 av P24. Men då räknar man lite framåt. Jag räknar med att nästa kvartal, alltså Q4 som kommer här om 70 dagar ungefär, tror att de rapporterar. Då räknar jag ungefär samma tillväxt som senaste kvartalet. Sen drar jag ner tillväxtantalen ganska mycket så att man kanske som mest, låt säga att vi kanske ligger på 10% tillväxt eller någonting från idag. Det är för att ha lite helt enkelt säkerhetsmarginal. I och med att bolag kan liksom inte växa 400% per år igen. Det kommer inte hända. Så att i slutändan så någon slags terminal growth rate som man drar fram blir 10%. Lite bättre marginal. Jag har räknat med att man ska ha 6% vinstmarginal. Jag tror att det är kanske lite lågt, men det är lika bra att räkna lågt. Och då får man P8 på nästa år. På nästa 12 månader. Det tycker jag är ganska billigt.
Hur är det med säsongsmönster och sånt? Är det att de säljer mycket mer under Q3 än andra kvartal?
Det är väl inget, det finns väl viss variation, men det är väldigt svårt att titta, alltså se det nu eftersom det har varit en så expansiv tillväxt. Och jag tror att det just nu, man påverkas nog mycket mer av omvärldsfaktorer i och med att, alltså, vad står energipriset i? Hur pass attraktivt är det att köpa solceller? Det är väl det som påverkar mycket mer. Sen gissningsvis så installerar man väl inte lika mycket solceller på vintern som man gör på sommaren, helt enkelt av väderskäl. Men PE8 får jag ut i alla fall på nästa år med väldigt försiktiga antaganden. Och jag tycker att det kanske borde vara värt, låt säga, någonstans mellan PE10 och PE15 i alla fall. Och därifrån har du då mellan 20 och 100% uppsida på ett år. Och sagt, det är väldigt hög risk och så vidare, så det är inte några garanterade pengar, men det förstår ju alla, både ni och alla som lyssnar förstås. Men det är så jag räknar på det för. Och lite risker som sagt, vi har pratat om det, det är ett superlitet bolag, väldigt, väldigt litet, nästan lite obekvämt litet. Man gjorde också dessutom, det är väl det som är, om man går tillbaka till det som du sa med kapitalallokering, det är väl det som jag tycker också är mest intressant här. Nu tittar vi på det på 12 månader, då kan vi vara väldigt kortsiktiga i vårt tänk. Skulle man titta på det här på en lång horisont, då vill man ju ha mycket, mycket mer historik på bolaget. Framförallt vill man se, vad har de egentligen för track record just inom kapitalallokering? För börjar det visa sig att det är dåliga förvärv man gör, då är det ju inte intressant överhuvudtaget. Vi vill ju inte ha ett bolag som köper bara för att få tillväxt. Jag upplever inte att det är så man gör det, men vi har för kort historik för att kunna bedöma det egentligen. Så det är liksom att man får lägga lite tillit till management där. Och det gör ju dessutom, beroende på vad man förvärvar för någonting och hur man liksom hanterar sina pengar, ja, då kommer ju också frågan om likviditet. Just nu ser det inte ut som att man kanske bör behöva tillföra någon likviditet, men man har gjort det tidigare. Du tog ju in gjorde ju en emission i samband med noteringen. Där bland annat 6 miljoner gick till ett förvärv och sen så var det lite andra miljoner till tillväxt och så. Så att det var väl ingen superemission, men man gjorde också en liten emission i början på 2022 också kopplat till ett förvärv. Sen gjorde man en lånefinansiering via Almi i Q3. Lånen är inte stora, det är 5 respektive 6 miljoner kronor. Men med tanke på att börsvärdet är så lite så är det ändå ganska mycket liksom pengar som tillförs. Just lånet där, det är ganska intressant, för den använder de ju framförallt för att de kan då få in insatsvaror helt enkelt, för att kunna leverera på fler ordrar. Så att där kan man ju koppla det väldigt 1-1 mot att de har ordrar på ingång. Då kan ju de räkna på, okej, vad får vi för ränta på lånet och vad har vi tillbaka på våra ordrar som vi levererar på. Så det tycker jag kan vara ganska intressant att göra så då. Och generellt annars är man inte så skuldsatta liksom, utan man har ju mer finansierat sig via emissioner tidigare. Ja, som sagt, det finns jättemycket risker här. Det är verkligen ett högriskcase, men jag känner att jag ville ändå leverera någonting som var lite nytt i alla fall för lyssnarna också. Så det här är lite av en trisslott och ja, ingen minns en fegis, som man brukar säga, nu när vi tävlar.
Det vore kul om det är index som vinner tävlingen i slutändan.
Ja, bra pitch, Niklas.
Ja. Ja, intressant. Har vi fått båda sidorna av myntet med den här lite
energikrisen som vi har? Ja, jag är ju så här lite mer av en old school, kritisk på nya grejer. Inte egentligen, men jag fokuserar mycket på oljan här. Det är Niklas som är nytänkande här i gänget.
Det kan man ju tillägga också. Alltså det är ju också en del av case, eftersom vi pratar så kortsiktigt, 12 månader. Pratar vi längre sikt, då är det bara fundament som spelar roll. Men i det här fallet måste man också väga in det. Vi har ett bolag som står inför att de går över till lönsamhet, men det syns inte ännu i screener. Så man tittar liksom, för då tittar man ju på rullande 12, hela tiden på gamla siffror. Det kommer du se först kanske i Q1 nästan, nästa år skulle jag säga, att det kanske börjar i screener synas, om de inte gör väldigt explosiv vinsttillväxt i Q4. Då helt plötsligt börjar det ticka fram för fler människor, fler reagerar på det, då helt plötsligt också, då gynnas det ju av att det är ett väldigt litet bolag, ganska illikvid aktie. Så helt plötsligt kan du få ett väldigt, alltså det krävs inte mycket pengar för att få ett stort köptryck i det. Så att det där är ju också en del av liksom caset i det, att på 12 månader så kan du nog absolut se förhoppningsvis en liten hype i den här typen av bolag. Så det ska man ta med sig också.
Definitivt, men... Med det så får vi nog tacka för de eminenta Fabian och Niklas medverkan i podden.
Tack själv.
Stort tack, grabbar.
Så i Market Makers på torsdag så kommer jag och Peter att pitcha två case. Och vi är ju inte lika visionära som Fabian och Niklas, utan vi drar våra gamla tradiga case. Men jag kommer ta Waystream och Peter kommer ta Mercado.
Oj, det avslöjar dem redan nu alltså.
Och för att runda av så vill vi också påminna om att alla svenska bolag som jag nämnt i avsnittet finns på Pinpoint. Så ni kan gå in och kolla där och redan nu börja estimera inför kommande kvartal.
Länk till Pinpoint hittar du i bion. Så vad säger vi då, Magnus?
Stort tack till vår huvudsponsor Pinpoint Estimates.
Stort tack!
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.